Halleluja, Jesus, vi ärar dig. Vi lyfter våra blickar till dig, Gud. Vi ser på dig, Jesus. Halleluja, halleluja, Gud, vi lovar dig. Halleluja, Gud, vi ärar dig. Jesus, halleluja, Gud, vi prisar dig. Tack, Jesus, det är du som är kungarnas kung. Det är du som är herrarnas herre. Jesus, vi vill tillbedja inför dig. Vi vill nedfalla inför din tron, herre. Ja, vi vill komma med ödmjuka hjärtan. Vi vill komma inför dig, men också i frimodighet. Vi tackar dig, herre, att våra hjärtan är bestänkta med Jesu blod. Vi tackar dig, Gud, att vi kan komma med frimodighet inför nådens tron den här morgonen för att undfå nåd till hjälp i rätt tid. Tack att idag är den välbehagliga tiden. Idag är frälsningens dag. Herre, vi välkomnar dig. Vi välkomnar dig, herre Jesus Kristus. Och vi tackar dig för att du är här just nu. Att du vill verka mitt ibland oss den här stunden. Och fortsätta och verka under den här gudstjänsten, Gud. Bara tacka dig, Jesus, för din härlighet. Tacka dig för din kraft. Tacka dig för din närvaro, Gud. Tacka dig, Gud, för var och en, herre. Prisa dig, Jesus. Prisa dig, Jesus. Bara tacka dig, Gud. Bara tacka dig, Gud, för en ny start den här morgonen. Tack, Gud, för en ny tid den här hösten. Tack, Gud, för en ny tid, Jesus, i människors liv. I människors tankar, i människors vandring med dig, herre. Tacka dig, Jesus Kristus, för nya steg, herre, den här hösten. Nya steg tillsammans med Gud. Nya steg i familjer, herre. Tacka dig för läkedom och helande till familjer, Jesus. Till äktenskap och till relationer, herre. Tack, Gud, att du är den som helar. Du är den som befriar, Jesus. Du är den som lyfter av, herre. Prisa dig, Jesus. Prisa dig, Jesus Kristi Nazarens namn. Tack för helanden den här hösten, Jesus. Helanden, Gud, i människors själar, i människors kroppar, i människors relationer och i familjer, herre. Tacka dig, Gud, halleluja. Att du vill vända det omöjliga till någonting möjligt, herre. Att du vill göra någonting nytt, herre. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Och vi prisar dig, Jesus. Och vi välkomnar dig. I namnet Jesus. I namnet Jesus vi prisar dig. Halleluja, Jesus. Prisat för ditt underbara namn. Tack, Jesus. Amen. Varsågod och sitt ner. Och välkommen till församlingen Guds kraft. Återigen. Du kanske som mig är här nu för första gången på ganska länge. Jag var på semester både här och där och åkt runt och gjort saker. Men du är välkommen hit, välkommen hem till församlingen. Visst är det härligt att prisa Gud? Visst är det härligt att samlas kring namnet Jesus? Vi hade kunnat samlas kring ett annat namn, men vi samlas kring namnet Jesus. Och det som är fantastiskt med honom är att han lever idag, att han gör under idag och att han vill möta dig där du är. Och det spelar liksom ingen roll vad som hände igår, vad som har hänt den här sommaren eller vad som har hänt i ditt liv. Så är Gud större och namnet Jesus är högre. Och han förmår göra mycket mer. Så om det är någonting som har varit helt omöjligt väldigt, väldigt länge. Så är de goda nyheterna till oss idag. Det är att Gud förmår. Och Gud kan vända omöjliga situationer till någonting möjligt. Så har du haft en bön i ditt hjärta väldigt länge. Så sluta inte be, sluta inte hoppas. Utan tacka Gud för att han kan göra saker. Han kan förändra saker. Och han kan förvandla omständigheter till någonting bättre. Visst har det varit en härlig sommar hittills? Gud har gjort massor med saker och jag tänkte på det när jag tittade lite grann på den här söndagen här, vad vi skulle prata om och sådär. Då tänkte jag lite grann på den här sommaren. Det är ju fantastiskt det Gud har gjort och det Gud gör i vårt land. Är det inte det? Människor möter Jesus i Sverige, i världens mest sekulariserade land. Det Centerpartiets ungdomsförbund föreslår att man ska avskaffa alla helgdagar. I det landet så kommer Jesus och möter med människor. Gud går igenom stängda dörrar, mina vänner. Han bryr sig inte om vilka saker som är skrivna på dörrarna. Han kommer igenom. Och Gud, han är inte begränsad av det. När lärjungarna var samlade, när Jesus hade uppstått och de var samlade oroliga, så gick han rakt igenom den stängda dörren och så var han mitt ibland dem. Och så är det med Jesus också. Han kan gå rakt in i ett stängt muslimskt land. Han kunde gå rakt in i stängda kommunistiska länder. Han kan komma rakt in i svenskens liv. Och han gör det. Den vanliga svensken. Och den Gud vi tjänar, och det är någonting som ibland som vi behöver påminna oss om, det är faktiskt Bibelns Gud som vi tjänar. Vi tjänar inte, vi är inte en liten periferi bara, någon liten grej som händer vid sidan om. Utan den Gud som sa, var det ljus. Han är den Gud som verkar idag. Den Gud som kallade Abraham att bära fram frälsning, alltså genom hans säd, han är densamma idag. Det är samma Gud. Det är samma Gud som förde Israels folk ut ur Egyptens land och gjorde under och tecken och mirakler. Han som sände sin enda son till människors frälsning. Han som dog på korset. Han som uppstod igen. Han som ska komma tillbaka. Det är han vi tror på. Det är han vi tjänar. Vi har inte en liten periferigud, en liten periferikristendom. Där vi håller på med lite grejer så där på sidan om, men det verkliga livet är egentligen där utanför. Nej, Gud är verklig. Och han är densamme. Han är Bibelns Gud och han gör fortfarande under och tecken och mirakler. Jag tänkte på det som händer på Tjörn nu, den här tältkampanjen. Och vi tror att det är inte det enda Gud gör, men det är en stor sak. Och det som händer, det är inte bara för Tjörn, det är inte bara för Sävsjö. Det är inte bara för Piteå som kommer att bli lite senare här. Det är för vårt land. Det är för Sverige. Det är för människor i det här landet. Så låt oss fortsätta och tacka Gud för det som han gör och prisa honom för att han är densamme. Amen. Det spelar ingen roll hur du och jag känner oss. Det spelar ingen roll. Jag höll på att skanna in gamla bilder här. Jag skannar in bilder från 1992. Jag inser det att det är ett tag sedan. Men det spelar ingen roll hur det känns. Alltså, om jag var livet 25 år äldre eller något sånt där. Det har ingen betydelse. För Gud är densamme. Nu har jag sagt det några gånger. Amen. Det får vi uppmuntra oss med. Tack gode Gud. Han har en god plan för ditt liv. Säg till din granne, Gud har en god plan för ditt liv. Amen. Det är faktiskt så. Vi ska läsa några verser ifrån Filipperbrevet kapitel 1. Ska vi läsa några verser framåt där. Så ska vi prata lite grann om det idag. Paulus han inleder Filipperbrevet med att skriva en hälsning, ganska lång hälsning. Han beskriver sin vandring med Gud och att han är en fånge för Kristi skull och så vidare. Han berättar också om den kampen som man får utstå i det arbetet och den kampen som alla troende får utstå, du och jag också. Det är nämligen så att det är inte bara halleluja hela dagarna, även om vi vet att det är det. Ibland så pockar livet på och ibland så ropar omständigheterna till oss andra saker. Och det kan bli lite svårt att hålla isär de här två sakerna. Gud är densamme, men min verklighet ser annorlunda ut. Vi ska läsa från vers 29 kapitel 1. Ty för Kristi skull har ni fått nåd. Inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Och så fortsätter vi i kapitel 2. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden. Och medkänsla och barmhärtighet betyder något. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. I vers 29 här, om vi går tillbaka till den första versen som vi läste, så står det att vi har fått nåd. Inte bara att tro på honom utan också att lida för honom. Vi lever i en värld, vi är inte immuna mot den här världen. Ni vet vad immun är, när man har vaccinerat sig mot någonting eller vissa sjukdomar, vissa virus som man har haft, då kan man inte få det en gång till. Till exempel vattkopper. Om du möter någon, du har haft vattkopper själv och så åker du hem till någon som har vattkopper, då kan du inte få vattkopper igen därför att det smittar inte en gång till, du är immun. Och vaccin och så vidare, det kan man få så man blir immun mot en massa sjukdomar, men vi i den här världen, när vi tog emot Jesus i våra hjärtan, så blev vi inte immuna mot det som är runt omkring oss. Det påverkar oss i alla fall. Vi går inte omkring en glasbubbla och sen så är det ingenting som möter oss. Men det står här i Bibeln att vi har fått nåd att tro på honom, men också fått nåd att lida för honom. Det finns en nåd i lidandet, det finns en nåd i trycket och i motståndet. Och det är det som är de goda nyheterna, att det finns en nåd i den situationen. Paulus skriver om det. Vi kan ju läsa apostlagärningarna om Paulus liv och så inser vi förstår det, att han hade en del lidande i sitt liv. Men de goda nyheterna är att det finns nåd. I Hebreerbrevet kapitel 12 så talas det, 11 förresten, så talas det om trons hjältar, hur de gjorde saker för Gud. Men att de kan vara en uppmuntran för oss i våra liv, att vi förstår att vi inte är ensamma. Det är inte bara vi, det är även andra människor som har gjort saker och fått göra saker för Gud. Och i det som de har gjort för Gud så har det inte bara glidit på som på räls. Det går som tåget brukar man säga, det är väldigt konstigt uttryck idag, eftersom tåget så sällan går. Men uttrycket betyder i alla fall att det skulle gå lätt. Det går inte alltid lätt, mina vänner. I vers 30 så talas det om strid och att utkämpa en kamp. Eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Upplever du strid ibland? Är det strid i sinnet ibland? Är det strid i din familj? Det är ett tecken på att du lever. Det är ett tecken på att du finns. Enda sättet att slippa det är att inte leva längre. Så länge vi lever så kommer vi utsättas för det trycket, för den striden. När allting är som bäst så händer det någonting. Nu är det väl negativt, säger du. Nej, jag är bara realistisk. Det är så det är. Skillnaden är inte vad som, om det händer någonting eller inte i våra liv. Skillnaden är att Guds nåd finns där fastän det händer saker. Vad gör vi med det som händer? Ja, men ja, det är olika. Ja, det är ju verkligen det är. Det är väldigt olika. Man kommer hem och så har det hänt någonting eller så har det inte hänt någonting. Det är också så ibland. Det är lite olika. Men i alla fall som helst så är det en strid vi har att utkämpa. Och så är det också för oss i Guds rike. Vi har en strid att utkämpa. Hade det inte varit en strid att utkämpa så hade ju alla människor varit frälsta redan. Alla hade hört evangelium. Alla hade redan kommit till Gud, men det är en kamp och det är en kamp vi är satta i att vara i och utkämpa. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det, att man inte glömmer bort det. Även om väckelsen skulle bryta igenom så betyder det inte att allting är frid och fröjd bara på en gång, utan det kommer att ske saker. Ibland så läser man Instagram och så tror man att en del människor de har bara bra jämt. De är jämt på semester, de äter alltid god mat och det är alltid underbart alltså. Det är bara fantastiskt jämt. Och man får, alltså, det är sällan man lägger ut en Instagram-bild och så. Men jag själv så det är inte någon passus till någon. Utan det är så, jag lägger inte ut en Instagram-bild måndag morgon när jag är jättetrött och inte har kammat mig än. Liksom. Nu ska jag till jobbet. Det gör man ju inte. Det kanske finns en del som gör det, men det är inte det vanligaste. Utan man vill gärna. Och så tror man att alla andra har det så bra. Och jag, min verklighet är helt annorlunda. Men så är det inte. Vi står alla i detta och det är därför vi behöver stå tillsammans. Det är därför vi behöver finnas där och stå tillsammans. Och då så står det så här i kapitel 2, vers 1. Om ni nu har tröst hos Kristus. Visst behöver vi tröst hos Kristus. Tröst, vad är det? Det är vägledning. Det är uppmuntran och styrka. Eftersom Jesus har kommit till vår sida och hjälper oss. Om vi nu har tröst hos Kristus och uppmuntran av hans kärlek. Uppmuntran, vad är det? Det är vänliga uppbyggande ord. Du är älskad, du är accepterad och du kan. Ibland blir vi påminna att vi inte accepterar det. Vi är påminna om att vi inte kan. Men uppmuntran, det är en påminnelse att vi är älskade, att vi är accepterade och att vi kan. Kärlek, det är i Guds kärlek och i kärlek emot varandra. Var finner vi trösten hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek? Var finner vi den? Jo, i gemenskapen, i anden. Det är där vi finner den. Vi finner den hos Jesus. Det är där vi får trösten. Det är där vi får kärleken. Det är där vi får uppmuntran hos honom. Vi behöver komma till Gud. Vi behöver var och en komma till Gud oavsett vilken situation vi är i. Thessalonikerbrevet så står det att vi ska tacka Gud i alla livets förhållanden. Det står inte att vi ska tacka Gud för alla livets förhållanden, men i alla livets förhållanden. Och det innebär att vilket förhållande jag än har så kan jag komma till Jesus. Ibland så blir man så som människa att när trycket, när saker händer så går man ifrån Jesus istället och så försöker man hitta lösningarna själv. Det är liksom fel håll. Man behöver komma till Jesus. Vi finner trösten hos Jesus och blir uppmuntrade i hans kärlek. Grunden för vårt kristna liv är gemenskapen med Gud. Att lära känna honom. För livet med Gud är verkligen ett liv tillsammans med Gud. Med åren så kan livet lätt utbytas mot en tradition eller en bekännelse eller en vana bara. Men livet med Gud är ett liv med Gud. Och när vi låter honom trösta oss så kan den trösten flöda över till andra människor. När trösten möter oss, när kärleken möter oss, när barmhärtigheten drabbar oss så kan den få flöda över till andra människor som finns runt omkring oss. Vi behöver komma inför Jesus. När vi prisar Gud här så sjunger man så här. Till exempel, alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Och så är det ju när vi kommer till Jesus. Vi kan glömma det som trycker på, det som är bekymmersamt och det som är jobbigt. Så kan vi komma inför Herren och få styrka hos honom för att få kraft att möta det som vi står i. Vi får hämta styrka och tröst hos Jesus. Och gemenskapen i anden, det är att dela tron med varandra. Gemenskapen i anden, vi har samma mål, vi har samma Gud och vi kan hämta styrka av varandras tro. Det är därför vi behöver träffas, det är därför vi behöver prisa Gud, det är därför vi behöver komma tillsammans och prisa Herren. Det är för det finns en styrka i att stå tillsammans. Gemenskapen i anden betyder inte nödvändigtvis att man alltid tycker exakt lika om allting, men det betyder att vi har samma ande. Vi har fått samma ande över oss. Den helige ande har vi fått oss givna. Och den helige ande bor i våra bröder, våra systrar. Vi kan hämta styrka av varandra. Det är viktigt. Vi har ett gemensamt mål. Ensamheten kan tära på en människa. Det är lättare att en ensam person kan drabbas av fiendens attacker. Det är ju så om man är tillsammans så finns det ett beskydd bara att vara tillsammans. Blir man ensam och isolerad så är det mycket större möjlighet att man blir trött, man blir ensam, man känner sig isolerad. Därför är det väldigt viktigt att ha gemenskap i anden. En gemenskap med Gud och med syskon. Och läser vi vidare här så står det så här. Om medkänsla och barmhärtighet betyder något. Barmhärtighet, det är att ha ett mjukt hjärta. Visst vill vi ha mjuka hjärtan. Vi vill inte ha hårda hjärtan. Bibeln talar om hjärtat, att hjärtat kan vara hårt. Hjärtat kan vara mjukt. Vi tar inte emot Jesus i våra hjärtan, blir våra hjärtan mjuka. Barmhärtighet, att ha ett mjukt hjärta. Om medlidande. Medlidandet leder till praktiskt kärleksfullt handlande. Att ställa sig tillsammans med den som lider. I verserna innan så talas det om lidande. Ibland så lider andra mer än oss. Andra går igenom tyngre saker än vad vi gör. Eller rättare sagt kan man vända på det. Jag går igenom tyngre saker än vad andra gör. Varför är det så? Ja, det vet vi inte. Vi vet bara att det är olika. Och då behöver både barmhärtigheten och medkänslan finnas där att ställa sig axel vid axel, skuldra vid skuldra tillsammans med den som får lida. Att man lider är inte nödvändigtvis självförvållat. Lidandet är någonting som vi drabbas av. Och då behöver vi ställa oss tillsammans. Låt oss läsa vidare i Filipperbrevet vers 2, kapitel 2, vers 2. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. När vi står tillsammans i samma ande och gemensamt sträcker oss mot Gud så bygger vi Guds församlingsgemenskap. Vi ställer oss eniga tillsammans. På den här tiden när Paulus skriver det här brevet så säger han då som en resepredikant och en stor apostel att min glädje blir fullkomlig när ni gör detta. När ni har samma sinnelag och samma tänkesätt. Nu är det så att gemenskapen och enheten, och jag tänkte på det väldigt mycket också på den här sommaren, att gemenskapen och enheten, den kan gå över vår församlingsgränser. Och den kan innesluta människor i alla församlingar. Den broderliga gemenskapen, samma ande. Och i den här tiden så behöver vi varandra i detta. Det är oerhört viktigt. Enheten tillsammans som Guds församling. Paulus går vidare. När vi nu har lidit, när vi har hämtat styrka, när vi vandrar med Jesus som vi gör hela tiden, så uppmanar han också oss till några saker. Och innan vi läser det ska vi gå till kapitel 4 och vers 10. I kapitel 4 så är några verser här som ganska ofta används i samband med offer och pengainsamlingar, därför det handlar om att Gud han vill försörja oss, han vill ge oss allt vad vi behöver. Och Paulus säger också det att jag förmår allt i honom som ger mig kraft, säger han lite längre ner. Men det handlar om egentligen vilken attityd vi har och hur vi tänker. Och i vers 10 så står det så här, att det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Alltså det finns en glädje här hos författaren där han säger det, att jag blir jätteglad när jag märker på er att ni inte bara tänker på er själva, utan ni tänker också på andra. Ni ser andras behov. Att ni har låtit omtanken om andra blomma upp. Sen säger han att det spelar ingen roll för mig. Jag kan ha det dåligt ställt och ha det bra ställt, men jag förmår alltid honom som ger mig kraft. Men det som gläder mig är att ni har ändrat ert sätt att tänka. Att ni tänker på andra. Och under den här sommaren så har jag tänkt på ett ord några gånger. Och det är det svenska ordet andra. Och andra, det kan låta som en delstat i Indien. Om man säger det, egentligen så kom det så ordet som jag tänkte på var egentligen others på engelska. Men det betyder andra. Att tänka på andra människor, att se andra människor. Det är liksom syftet med att vi blir fyllda av anden. Att låta det som finns inom oss flöda över till andra människor. Att förmedla det Gud har gett till oss till andra. Det är liksom målet och syftet. Och jag tänkte på den här bilden ni vet. Vi är tillsammans med Jesus och det vi fyller oss med kan vi flöda över till andra. Har ni flugit någon gång? Har ni åkt flygplan? De flesta nu för tiden har gjort det. Förr hade inte alla gjort, men nu för tiden de flesta har flugit. Och du vet, då är det sån här instruktion först när man ska flyga iväg. De går igenom en sån här säkerhetsinstruktion. Och man har hört den kanske en gång eller massor med gånger. Och de här flygvärdinnorna står där. Jättefina instruktioner, en del lyssnar, en del lyssnar inte. Men en av de sakerna som instrueras om det är att om det skulle minska med kabintrycket så behöver man kanske extra syrgas. Och i den extra syrgasen då så kommer de här att trilla ner liksom från ovanför. Så åker de ner så ska man sätta på sig dem på ett speciellt sätt och så ska man andas i dem så att man får syret så att man inte förlorar medvetandet och sådär. Om man nu reser med något litet barn och reser då ska man faktiskt, ja då ska man sätta på barnet först. Nej, man ska sätta på sin egen syrgasmask först. Så att man inte förlorar medvetandet liksom, när man då ska hjälpa barnet. Och jag tror att man behöver inte dra bilden hur långt som helst. Men det ligger någonting i att fylla sig med Jesus. Som man kan ge vidare till andra människor. Jag behöver ju ha någonting att ge. Jag har ingen syrgas att ge kanske. Men jag kanske kan ge Jesus. Vi behöver vandra med honom. Låt oss gå tillbaka till kapitel 2 igen i Filipperbrevet. Så står det, var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Det är en frestelse att leva som tidsandan. Tidsandan säger att man ska leva för sig själv. Man ska tänka på sig själv. Man ska ta hand om bara sig själv. Och man behöver egentligen inte leva för någon annan. Det har blivit en ganska stor förändring ganska fort i vårt land och i västvärlden att leva väldigt, väldigt mycket för sig själv. Idag i Sverige så har vi flera singelhushåll än någonsin. Jag vet inte hur många procent det är, för jag har inte kollat upp det, men det är väldigt, väldigt många som lever som ensamma. Det är för en del är det självvalt, för andra är det inte självvalt. Men med vårt samhälle så kommer också en oerhörd självupptagenhet att göra sin lilla grej. Alla har sin lilla knorr. Alla har sin lilla sak. Och det är liksom, det är modernt. Och det här ordet att sätta andra högre än sig själv, det är väldigt omodernt och ovanligt. Många människor idag är stressade av att uppnå sina drömmars mål. Och ingenting får komma i vägen. Jag läste en intervju för ett tag sedan. Det handlar om, har ni hört talas om den här Catalina, det här flygplanet som på 50-talet, svenska flygplan som blev nedskjutet. Är det någon som har hört om det? De här som åkte med det här planet, de dog ju allihop. Men det var ju ganska långa affärer innan det kom fram att det blev nedskjutet. Och man visste inte vad som hade hänt med besättningen och så vidare. Så en av de anhöriga blev intervjuad ganska långt senare när hon var gammal. Hon var gift med en av besättningsmedlemmarna. Och så ställde den unga reportern frågan. Ja, men när du din man inte kom tillbaka, varför gifter du inte om dig och skaffar ett eget liv för? Nej, det liksom fanns inte i tänket. Ja, men det kunde jag inte göra. Och så tänkte jag vad olika tänket var hos den här personen. Men jag tror att han ska komma hem och jag har ju gift med honom. Medan en ung person, men du har ju slösat bort ditt liv här nu. Du har gått och väntat på någon som inte kommer hem. Och du hade ju kunnat leva ditt eget liv. Och utan att lägga någon värdering i det ena eller andra så är tänket helt annorlunda. Det var det jag ville säga med den lilla bilden där. Med självupptagenhet så kommer det självcentrering. Och man tror att glädjen man får, det är när man får allt man önskar sig. Det märkliga är att när man får allt man önskar sig så är det inte säkert man är glad i alla fall. Till och med det andliga livet ibland för oss, inklusive mig själv, kan bli självcentrerat. Man ber utifrån sig själv. Jag, mig och mitt. Man tänker inte ens på det. Kanske du och jag ibland behöver fråga Gud. Gud, vad vill du att jag ska be om? Och vi ber ju bra saker. Vi ber att människor ska bli helade, att de ska bli frälsta, att människor ska möta Gud. Så det är inte det. Men att säga, Gud, vad vill du? Jag vill ge mitt hjärta till dig. Jag vill följa dig. Vad vill du? Vad ska jag gå åt för håll? Herre, visa mig din väg. Gud, vad vill du att jag ska be om? Det är att få upp sin blick. Vad är det som klappar på Guds hjärta? En självupptagenhet som vi ibland drabbas av som människor, den söker bekräftelse. Och det blir som en bensin för ens motor. Du och jag, vi kan också börja bekräfta andra människor. Vi kan börja se andra människor. Vi kan börja sträcka oss ut till andra människor. Och vända oss till dem, vara uppmärksamma på dem. Och i vers 4 så står det så här: se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Det här får mig att tänka på många föräldrar. Och jag har nog sagt det någon gång förut, men när vi gifte oss 25-26 år sedan så var det en av bröllopsgästerna som sa så här att när man gifter sig då får ungkarlslivet sig en knäck och när man får barn då dör det. För de som ganska nyss har fått barn kanske känner igen sig. För mig var det länge så här, men jag känner igen mig ändå. Helt plötsligt så kan man inte göra precis vad man vill längre. Man är tvungen att tänka på andra. Och det är bra för oss män, eller hur? Amen. Och hos föräldrar finns en, man förändras som förälder för man behöver tänka på andra. När man är ensam då kan man bo i kappsäck liksom. Man kan ha två väskor packade, så kan man göra vad man vill. Man kan åka vad man vill och hitta på, förutom då det man måste försörja sig och så vidare. Men just liksom själva idén och inställningen. När man är en familj så måste man tänka på andra än sig själv. Just detta att tänka på andra. Att se andras behov. Jag tror att Gud vill ändra vårt sinne. Han behöver ändra på mitt sinne i alla fall. Att se andra människor. Var jag är någonstans, om jag är på Konsum, eller med hemma, eller med på jobbet. Och se andra människors behov. Och fylla och vara med och låta Gud fylla andras behov. Jag vill bara nämna en sak som en liten passus här. För vi är människor som kommer till gudstjänsten här, vi är på så många olika plan. En del människor har en situation, andra har en annan. Och vi bara nämna att till exempel på en svensk enkrona från 1973. Ja, inte bara från 1973, men den gamle kungen i alla fall. Så fanns ett talesätt som han valde att ha då. Valspråk heter det. Och det valspråket var plikten framför allt. Det är det gamla samhället. Plikten framför allt. Om det kristna livet bara blir plikten framför allt, då blir det dött efter ett tag. Det är givetvis inte goda vanor alltså. Men det jag försöker säga, det som jag vill få fram idag, det är att det här att tänka på andra hör ihop med att fylla sig själv med Guds närvaro. Så man har någonting att ge. Det är precis som de här jungfrurna med oljelamporna, ni vet. En del hade extra olja med sig, en del hade inte det. Så slocknade oljan. Vi behöver ha med oss extra olja, vi behöver ha den heliga ande så vi har någonting att ge ut. Annars kan vi istället slitas ut. Och det är inte det som är tanken. Tanken är inte utslitenhet, tanken är vi ska leva ett liv. Jag har aldrig varit egenföretagare, men det kanske är någon som är egenföretagare kan säga att det kanske skillnaden att följa Jesus, det är att sluta vara anställd och bli egenföretagare istället. Man lever med sitt jobb. Man går inte till jobbet, sen går man hem. Alltså man är inte i kyrkan och prisar Gud och sen lever man ett annat liv sen. Utan man fortsätter att leva det livet tillsammans med Gud. Så att när sådana här ord kommer att man ska sträckas ut till andra så är vi i olika lägen i livet. En del människor kan känna sig hotade av det. Man kan uppleva att man inte orkar det just nu. Man har situationer i sitt liv där man inte riktigt klarar det. Och så tänker man direkt när man ska tänka på andra. Ja, men då måste man bjuda in ett helt fotbollslag och bo i ens vardagsrum i 3 år. Men det är inte riktigt det handlar om. Det handlar om att se andra. Det handlar om att öppna sitt hjärta för andra människor. Att vilja se. Det är ett förändring i mitt tänkande och i min mentalitet. Sen kan det leda till allt möjligt i nästa steg. Det är likadant när vi pratar om att skörden är mogen och arbetarna är få. Ibland så slår det till någonting i våra sinnen, men jag kan ju inte det här. Jag vet inte hur man gör. Men inom oss så bor någon som vet. Och han vill hjälpa oss. Han kallas hjälparen, den helige ande. Och han vill leda oss i alla livets förhållanden och situationer. Så om du upplever fruktan, för det kan man göra när det kommer till det här med liksom att sträcka sig ut, att möta med människor och så vidare. Bara låt Gud ta hand om det. Han vill bara lyfta av dig den oron och den rädslan och den begränsningen som du kanske känner i ditt sinne. Att det här kan jag, det kan jag inte. Det här är erfarenhet av, det har jag inte erfarenhet av. En del av oss som mig lite kontrollfreak, så där, som vill ha kontroll på allting, koll på läget, och en del slappnar av mer i allmänhet. Men om du är som mig så vill du ha lite koll på läget och så, släpp kontrollen lite. Gud, han är i kontroll. Han kommer ta hand om dig. Han kommer ta hand om dig i den här tiden. Han kommer leda oss genom det här och han kommer visa oss sin väg. Jag ska inte hålla på så länge till. Jag ska bara nämna några saker här också. Vi behöver Jesus. Vi behöver Guds ande. Det är det som är så fantastiskt. Vi var på Europakonferensen här i somras. Och så lyssnade vi på ett möte med Ben Fitzgerald. Och han predikade och han fick flera kunskapens ord. till människor som var på möte som inte var frälsta en del. Och sen så under tiden han talade ut saker till dem så fick han ändra sig. Jag hade lite fel där. Du satt visst inte på höger, du satt på vänster sida. Ja, men sen då? Så om man ska prata med någon om Gud och råkar säga lite fel. Alltså det är ju inte så farligt egentligen. Är det någon som har haft fel någon gång? Ja. Tänkte väl det. Att vandra med Gud innebär arbete och vila. Men arbetet och vilan med Gud, den går i varandra på något sätt kan man säga. Vi kan vandra med Gud, han ger oss sin styrka. Sen så står det så här. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Hur var Jesus då? Jesus förbarmades över människor. Han vandrade omkring och gjorde gott. Han var inte intresserad av att vara offentlig och synas. Han var kung. Men det var inte det han sökte. Och låt oss bara läsa ett bibelord här. I Matteus kapitel 9 och vers 9. När Jesus möter Matteus. Jesus gör någonting annorlunda än vad man var van med på den här tiden. Man hade ett väldigt uppdelat samhälle. Matteus var tullindrivare. De var inte ansedda överhuvudtaget. Faktum är det att de pengarna som de här publikanerna och tullindrivarna fick in, de fick inte ens använda som allmosor, alltså som, vad heter det, till de fattiga. Därför att det var så smutsiga pengar. Och Matteus, han var sån. Han var en publikan. Men Jesus, han gick vidare, står det i vers 9, och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Då steg Matteus upp och följde honom. När sedan Jesus var gäst i hans hem. Tänk på att det är faktiskt själva Matteus som skriver det här också. Han som det handlar om. När Jesus sedan var gäst i hans hem så kom många publikaner och syndare och låg till bord tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Här var massor med de här syndarna i den här stan, publikanerna som ingen ville röra vid till exempel. De låg till bord och Jesus satt där och lärjungarna. Och de hade gemenskap, en gemenskapsmåltid. Det var lite mer än att sitta och äta pannkaka en tisdagkväll bara. Det här var någonting mer, det var lite djupare gemenskapen. Och fariserna, vad håller du på med Jesus? Då undrar de lite grann. Varför äter er mästare med publikaner och syndare? Varför sitter han med de här människorna som ingen vill röra vid och ingen vill vara med för? Och Jesus hörde det och så sa han. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Så jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Barmhärtighet är en villighet att hjälpa dem som är i nöd. Offer, det är en religiös ceremoniell rit. Gud vill se barmhärtighet. När Jesus står och undervisar och han tar, ni vet vad, salighetsprisningarna i bergspredikan, så säger han, saliga är de fattiga i anden. Och jag fattar, vad menar han, vadå fattig i anden? Det låter, ska man vara fattig? Men vad han egentligen, det grekiska ordet betyder egentligen att man är tiggare, man har ingenting överhuvudtaget. Och när man inte har någonting överhuvudtaget, då är allt hopp ute och då söker man någonting annat. Och jag tror att Guds kraft idag, det vill gå ut till människor som söker honom. Och det finns massor med människor där ute som hungrar efter Gud. Så Jesus sökte de människorna redan då. Han var med dem som ingen ville vara med. De som var inte fattiga i den bemärkelsen kanske. Men de var tiggare, för de var helt ute. Helt utanför. Gud söker dessa. Gud söker människor som är öppna för honom. Och de finns överallt. En sammanfattning av dagens budskap. Vi lever i den här världen och den här världen trycker på. Det är en strid. Vi behöver Jesus. Vi behöver tröst och kärlek och uppmuntran. Vi behöver gemenskap. Och vi behöver leva i enhet med varandra. Vi behöver en helig ande. Och när vi gör det och fyller oss med Herren så blir vi lika Jesus. Och då tänker vi inte på oss själva bara, utan vi sträcker oss också ut och lever med Gud. Tack Jesus. Halleluja. Avslutningsvis bara så tänkte jag på en sak. Har du gått på gym någon gång? På gymmet finns en sån här stakmaskin. Och det låter jättekonstigt. Men här nere i södra Sverige så är det inte så mycket snö på vintrarna. Så de som vill åka Vasaloppet, de måste träna på andra sätt så att de får upp rätt muskler, rygg och bål och sådär. Så de har en maskin som de står så här. Har ni sett Vasaloppet någon gång? Ja, de kör ingen diagonalkörning alls. De bara stakar. En del kanske gör det, men de har ingen valla så de bara stakar. Och då tränar man på det sättet. Och man kan hålla på gymmet och så kan man träna och träna och träna. Och församlingen, det är kanske en träningsplats. Här kan vi träna och träna och träna. Jag tror att det är dags för oss, för dig och mig, att kliva ut i Vasaloppsspåret faktiskt. Och köra det riktiga Vasaloppet. Så det som vi har fått och det som vi har hört och det som vi har fått till oss, det vill Gud använda. Men vi kan väl ställa oss upp tillsammans och så kan vi bara prisa Jesus. Och tacka honom för hans barmhärtighet och för hans liv. Och för hans nåd. Jesus, vi tackar dig och prisar dig. Tack Gud att vi får påminna oss om vad du gjorde för oss. Tack Herre att vi får leva för dig. Gud, bara be för det budskapet idag att det ska möta våra hjärtan Herre. Och att det ska få oss att fyllas av dig Gud och fyllas av tro på att du vill använda oss. Där vi är och där vi går fram. Tack Herre att du vill använda oss var och en i de situationer som vi är. I Jesu Kristi namn, jag tackar dig Herre. Och vi välkomnar dig helige Ande den här stunden. Vi vill ställa in oss på att lyssna på dig Herre. Att vara ledda av dig i våra relationer med andra människor. Kom Gud, tack att du vill använda oss, tack att du vill leda oss Herre. Var och en Jesus, på våra arbetsplatser, bland våra släktingar och grannar Herre, där vi är och befinner oss. Jesus, tack att du vill tala. Kom helige Ande, kom helige Ande, kom helige Ande. Och bara tacka dig Jesus att du också lyfter av fruktan från den som upplever rädsla och fruktan och oro för att ta kliv i tro och göra saker och säga saker som man inte är van att göra och säga. Tack Jesus att du bara vill föra oss ett steg till tillsammans med dig. I Jesu Kristi namn. På den plats där vi kan vara och gå Herre. I Jesu namn. Bara tacka dig Gud. Tacka dig Gud. Tacka dig Jesus. Att du vill ändra vårt sätt att tänka. Att se andra och se människor. Tack Jesus, tack att du vill förändra vårt tänkande Herre. Prisa dig Jesus och tacka dig. Ära dig Jesus och tillbe dig. Halleluja Jesus. Prisat vare ditt namn. Ärat vare ditt namn. Prisad vare du Gud. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Tacka dig Gud. Prisa ditt underbara namn. Tack Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack Jesus. Prisat vare ditt namn.